En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
5-7 lag som inblandade i en bottensid, och så var det inte i fjol, för där var Modo och HV ganska snabbt avsågat. Men jag tror att det här kommer fortsätta hela säsongen. Jag tror vi kan ha tidernas bottenkamp framför oss.
Det vankas landslagsuppehåll och SHL har en veckas semester, vilket ju är en tid för att agera, förändra, sparka och värva. Fjolårets tvåa Brynäs havererade totalt mot nykomlingarna Djurgården i sista matchen innan ledigheten och ligger nu 4 poäng från kvalplatsen. Luleå, Malmö, Leksand, HV71 och Linköping har även de en del att diskutera och utveckla. Och frågan är alltså vad krisklubbarna i den nedre delen av tabellen kommer att göra under ledigheten. Jag snackar med Sportbladets Thomas Roos om Brynäs tunga säsong, bottenskiktet av tabellen, och så nuddar vi spelarna som lämnat återbud till Tre Kronor. Varför tappar Sam Hallam flera tunga namn? Mitt namn är Maja Andersson och det här är Sportbladet Daily. Landslagsuppehåll, det är en tid för klubbarna att göra vad då, Thomas Roos?
Ja, men det är ju så mixat där. När Olle Jokinen kom in i Timrå inför förra säsongen, då gav han ju hela Timrålaget ledigt i 10 dagar. Så en del drog till Spanien och en del liksom var ju hemma med, de var ju barnen så de kunde inte göra så mycket. Men de hade tillgång till is då, men det är väldigt skilda världar där för klubbarna. En del tränar ju stenhårt och en del liksom väljer att spelarna får gå ner lite varv och så vidare. Men de brukar i alla fall kunna ge spelarna 4 eller 5 dagar sammanhängande ledighet. Och så kanske man tränar några dagar. Kanske HV hörde jag nu träna tisdag, onsdag, torsdag och sen blir de lediga några dagar igen. Då. Så att det är lite olika upplägg för klubbarna. Men det är också en tidpunkt där det brukar liksom dra sig lite livliner och kanske någon livlina har rubriken byta tränare och så vidare. Men när vi bandar det här på tisdagen så har i alla fall ingenting skett hittills.
Du kanske inte behöver gå in på vad, men tror du på stora förändringar i vissa av de här klubbarna som vi kommer att prata om under den här veckan som råder?
Ja, alltså det där har ju gjorts massa forskning på det där och facit är ju oftast att klubbar med panik byter tränare eller befordrar en assisterande tränare upp till huvudtränare och huvudtränaren får gå och liksom scouta motståndare och så vidare. Jag kan väl säga att jag tror inte på lång sikt att det blir någon större effekt, för det är ändå spelarna på isen som gör det. Samtidigt så bytte ju AIK tränare mitt under säsongen i fjol. Roger Melin kom in och han tog AIK. AIK var ju 2 matcher bara för att komma upp till SHL. Och då blir ju Melin-effekten någonting som kanske påverkar lagen. Men jag tror att sparka tränare, ja, det får effekt för de här spelarna som kanske känner att de har hamnat dåligt till hos den förra tränaren. Men på längre sikt tror jag inte att det blir någon större effekt.
Vi ska prata nedre delen av tabellen. Men vissa får ju nu lite ledigt några dagar. Andra kommer att spela landslagshockey. Tre Kronor kommer ju att spela Finland Hockey Games under denna vecka. Och Sam Hallam plockade ut exempelvis Anton Lindholm, Max Friberg, Niklas Bäckström inför turneringen. Och som jag förstod det så tackade ju alla de här spelarna ja. Men nu är samtliga strykta ur truppen. Och min fråga är väl egentligen så här. Har alla verkligen gått och blivit skadade på mindre än en vecka?
Det brukar ju vara, Finlandsturneringen är ju kanske en av de roligare turneringarna för spelarna. Det är ganska enkelt. Först har man en match nere i Skåne och sen åker man över och hänger 2 dagar i Tammerfors. Och så landar man i Sverige igen på söndagskvällen. Det är ju en ganska behaglig turnering. Den turnering det har varit flest avhopp till, det har ju varit den turneringen i Ryssland som har varit veckan innan jul. Där har ju förbundskaptenen kanske fått byta ut hela laget sista veckan inför turneringen då. Men den här turneringen är ju ganska behaglig. Så vill nog väldigt många vara med i Sweden Hockey Games eller Beijer Hockey Games där i februari. Men det blir alltid avhopp och det Jag förstår ju spelarna, om de känner att de inte är helt kryva, för varför ska de åka till landslaget och spela turneringar, för de kommer ändå inte få chansen i OS. Och i VM så kommer ändå NHL-spelarna. De som det är störst vikt för att spela i landslaget är de som siktar på en karriär i Schweiz och har utgående kontrakt. För det är bra för CV:n att spela i Tre Kronor.
Okej, och då är det liksom att då får också de övriga länderna då upp ögonen lite grann för de här spelarna, tänker man då, eller?
Ja. Ja, en bra turnering i ja, de här Eurohockey-tour. Ibland så gjorde ju Tommy Ticka, om du kommer ihåg honom, HV-värvningen där. Han gjorde en väldigt bra landslagsturnering. Och på den turneringen så satt Kent Norberg, och då sa han lite sådär som Ferdinand-filmen på julafton. Honom ska vi ha, typ. Och sen så dunkar de ju in 300 000 på honom.
Men då en sån som Niklas Bäckström, han kommer ju från ett Brynäs som inte riktigt har levererat. Från att vara SM-guldkandidater till 4 poäng från jumboplatsen som det ser ut just nu. Hur skulle du säga att Brynäs mår i dagsläget?
På gränsen till pissigt. Man följer ju många Brynäs-trådar på sociala medier, och de har gått väldigt snabbt upp i Gävle. Jag vill inte säga att det är hybris, men man har gått från att ha varit ett lag där allting bara, man hittade rätt 2 säsonger i rad. Man förlorade knappt någon match i Hockeyallsvenskan och fortsatte den trenden när man gick upp till SHL. Sen i år så har man inte alls fått det att kugga i. Det är precis som att man tänker att men nu kommer Niklas Bäckström hem, nu kan vi luta oss tillbaka och så blir det ett självspelande piano. Men det har ju inte alls blivit så. Man släpper in näst mest mål i hela SHL och får inte igång, man vinner inte matcher helt enkelt. Men jag ser varje omgång så här, nu vänder det för Brynäs. Men så åker man ner nu och spelar i Avicii Arena och blir totalt utspelad av en SHL-utkomling, nykomling då. Det är märkligt.
Men efter den, nu när vi ändå är inne på Djurgården-matchen, det var ju rätt uppenbart frustrerat och irriterat i truppen. Tror du att det i dagsläget är en grupp nu, alltså Brynäs då, som inte riktigt går åt samma håll? Alltså är det irriterat?
Ja, men det måste det vara. Om du har varit med i ett företag eller en grupp som är van att få framgång hela tiden och sen så märker du att det inte kuggar i, det funkar inte. Det ska ju vara irriterat. Det är märkligt om den här spelartruppen eller gruppen inte är förbannade. Då hade det varit någonting fel. Och Brynäs kanske är det en av de lag som har mest att vinna på att det blir uppehåll. För då har man ju chans att omgruppera, tänka om, fundera och så vidare. Liksom.
Men vad ser du att Brynäs behöver då?
Jag förstår ju att de drömmer om Dastå. Nu har han kallats upp till Tampa. Men de behöver ju få in någonting på backsidan som gör dem mer stabila. Man behöver också kanske kika över målvaktssidan som inte heller liksom riktigt håller och så vidare. Men det finns ju inte så mycket målvakter på marknaden. Sandström blev släppt här av sin finska klubb, Felix. Det kan ju vara någonting, men då får ju scouta noggrant och se att gör Sandström Brynäs verkligen bättre och så vidare. Man kan inte bara plocka in spelare på spelare, för det kan bli katastrof också.
Vi har ju också då Lule, regerande mästare, också bara 4 poäng från kvalplats. Och sen har vi ju ett gäng där nere runt och under kvalsträcket, alltså Leksand, Malmö, HV71 och Linköping som ju numera har tagit bottenplaceringen. Vart ska vi börja?
Ja, man kan ju börja lite var som helst. Vi har även Örebro som jag skulle säga att lag 8 Örebro just nu, de har 22 poäng, och så har vi Linköping på plats 14 som har 16. Där har vi just nu bottenträsket. Färjestad har ju 27 poäng. Där känns det lite mer lugnare, men du har egentligen 5-7 lag som inblandade i en bottensid, och så var det inte i fjol, för där var Modo och HV ganska snabbt avsågat. Men jag tror att det här kommer fortsätta hela säsongen. Jag tror vi kan ha tidernas bottenkamp framför oss, och det kanske låter konstigt att du och jag sitter och gör en podd om bottenstriden, men det är alltid den som engagerar mest. Vi kommer vända fokus längre fram till slutspelet, men så länge det finns en bottenstrid i grundserien så är den mest intressant. Det är inte intressant om Timrå och Växjö kommer 5:a eller 6:a, utan det är intressant vilka lag som tvingas kvala sig kvar i SHL.
Och vi har ju sett, alltså HV71 har ju legat i botten i princip hela säsongen, alltså till omgång 18 eller något sånt där. Nu är ju Linköping som har tagit den placeringen istället. Kan man se det som att för de här nu, de som ligger här vid ångestkvalet, nu är det ju många matcher kvar såklart, men de som har den positionen idag, att det snarare är positivt att det är så många andra lag som också kämpar?
Ja, men så är det. Jag pratar med många hockeyspelare om det där, och de kör den här klassiken att nej, men jag kollar inte på tabellen, den struntar jag i, utan jag tänker bara på nästa byte eller nästa match och så vidare. Jag är helt övertygad om att de slår upp, kanske inte text-tv 377 som jag gjorde förr i tiden, men att de bara i alla fall går in på Stats, Svea Hockey eller Sportbladets fantastiska målservice och kollar och räknar lite. Vi har 4 poäng upp eller vi har 7 poäng upp. Vinner vi de här 3 matcherna, då är vi nog i kapp och så vidare. Men när man har 5 poäng eller 7 poäng eller 10 poäng upp, då är det svårt att hämta igen. Nu är det helt annorlunda, för nu är det ju stenjämnt. Nu räcker det med en match, och har man lite tur och tar 3 poäng så ramlar man ju upp kanske 4 placeringar. Det är väldigt ovanligt att det är så här. Och igen, jag som beskådare och på något sätt, ja, hockeyjournalist, jag njuter av det här, men jag förstår ju att alla lagen som är inblandade här tycker att det är ett mindre helvete.
Vi var lite inne på det i början och sådär, men att landslagsuppehåll kan ju ses som liksom en tid för att agera, förändra, sparka, värva. Om vi ser hur det ser ut just nu, finns det någon av de här lagen som du ser att, så här, att de hade kanske behövt behov av någonting av ovan nämnda då? Alltså sparka, värva? Ja.
Ja. Vi sitter och gör massa höstanalyser här, och jag satt och ögnade igenom dem. Och det är ju, alla de här lagen behöver ju fler kroppar. Malmö behöver få in 2-3 forwards. Man har en backskada på Norén, den behöver man kika över. Leksand har en del skador också. Leksand har visserligen en ekonomi som gör att de kommer bara plocka upp juniorer. Och sen har vi HV71 och Linköping där det finns kapital. De kommer säkert att vilja värva. Sen är frågan om vi bara fokuserar på HV71. De har ju en historik av att göra väldigt mycket värvningar. Att köpa sig nästan en plats i SHL. Nu i år kanske man funderar på att låta den här gruppen sätta sig. De har väldigt många nya spelare. Jag tror 13 nya spelare i HV71. Ge dem lite tid. Och sen har vi också en intressant... Ja, men jag tänker på Liljander som har hoppat av rollen i alla fall under en kortare tid som sportchef. Och då ska då Stillman, har ju visserligen en rutin, vara sportchef. Men då ska han in i det här, och han vill ju kanske inte gå in och rubba någonting som Liljander bygger upp. Eller som han och Anton Blomqvist byggt upp. Så att HV71 tror jag kommer ligga lite lägre än vad man gjort tidigare. Linköping är intressant att se. Vad de gör, det finns ju många, det finns pengar i Linköping, det finns många som vill stötta dem. Men igen, jag tror inte man ska köpa sönder en grupp, jag tror att det blir dåligt för dynamiken som finns och sammanhållningen i ett omklädningsrum.
Men hur ser spelarmarknaden ut för våra SHL-lag att värva nytt? Alltså finns det bara liksom ett hav av hockeyspelare som bara väntar på det här samtalet från någon av klubbarna här? Eller är det ganska tomt som det ser ut i dagsläget?
Det är väldigt tomt. Vi har ju... Förr så kunde ju då KHL-spelare komma loss, men ja. De berör man ju inte med ens med tång i SHL, och det är ju helt rätt. Sedan har vi ju en situation i Nordamerika där AHL-spelare börjar tjäna ganska bra med pengar. Mycket, mycket bättre än vad man gjorde för 10 år sedan. Mm. Så där kanske man väljer att hålla sig kvar. Och kikar vi på liksom free agent-marknaden i Sverige just nu, då har vi där Anton Johannesson, Jordan Skröder, Eddie Larsson, Adam Pettersson, Luke Witkowski och Martin Lundberg. Det är de spelare som hade SHL-kontrakt i fjol också, och de finns ju på marknaden nu. Ed Larssons kropp hörde jag helt slut, så att det är svårt att se att han ska spela hockey.
Men Martin Lundberg har inte lagt av, eller? Jag tänkte bara att jag fick för mig att han hade lagt av, men det kanske han inte har gjort.
Ja, ibland kan man ju tänka sig göra comeback också. Jag bara säger att de som fortfarande är så kallade free agents, alltså finns som det surras om på något sätt, det är de här spelarna nämnde. Och det är ju väldigt tunt. Sen är ju korttidskontrakt mer vanligt i Finland än vad det är i Sverige. Så jag pratade ju om målvakten Sandström där, han blev ju släppt av, jag tror det var Kärpet. Så han kan ju vara aktuell. Men sen är ju frågan, gör han ett SHL-lag bättre? Det har blivit väldigt hög nivå på SHL-lagen. Så att, ja, ja, det är ganska tunt. Och igen, värva någon kille från Slovakien eller Tjeckien eller East Coast Hockey League. Där lönerna inte har dragit iväg som i American Hockey League. Det blir ju chansningar och jag tror sportcheferna vill inte chansa riktigt. Man vill vara väldigt säker.
Ja, okej. Okay. Men det känns som att importer är nästan enklare, om vi ska prata så, enklare att få tag på än då svenska hockeyspelare som
har en. Vi har ju en intressant situation där i Bern. Jag tror vi pratade om det för 2 veckor sedan eller 3 veckor sedan också.
Ja.
Bern är ju som Frölunda eller Färjestad i SHL. Det är en stor klubb där man är van att ha framgång med en arena som sväller 17 000 åskådare. Man ska vara en maktfaktor, men de ligger ju, jag tror de ligger i 3 från slutet och de bara förlorar och förlorar och förlorar. Där har ju en sån spelare som Emil Benström exempelvis, han kanske kan komma loss bara för att de känner att vi måste byta någonting, och där finns det ju kapital. Och då kan ju Benström vara kanske aktuell för klubb som Färjestad som letar efter en målskytt. De har ju fått ihop försvarsspelet Färjestad, men anfallsspelet hackar ju fortfarande.
Ja, men okej, okay, så då har vi ändå betat av lite grann om så här, spelarmarknaden och eventuellt att kunna värva för de här SHL-lagen. Men om vi ser till andra alternativ då, att sparka. Vi kan ju bara ta HV71 som ett exempel. Alltså Anton Blomqvist har ju typ 9 liv och man har pratat om att så här, nej men vi vill inte sparka, vi vill hellre liksom hålla kvar och utvecklas med dem vi redan har i grupp och trupp. Har SHL blivit en liga där man inte sparkar tränare längre? Eller när bör man göra det numera?
Det är ju en jättebra spaning det där. Jag tog ju Roger Melin-effekten som en grej, att det varit en väldigt stor positiv förändring för AIK. Men i fjol så valde ju Mod att hålla kvar vid Kalin och HV71 och hålla kvar vid Anton Blomqvist. Och det visar ju sig att Modo åkte ur. Så Modo med fasta hand. Men det är så underbart att man kan sitta med fasta hand. Kanske skulle gjort någonting för att väcka laget de här sista omgångarna. HV blev ju säkert hyllat då för att de höll kvar Anton i truppen. Men i år har det ju visat sig att, alltså kollar man på Anton Blomqvists facit i HV71. Jag har inte det framför mig. Men det är inte många vunna matcher genom åren.
Nej.
Och det borde ju då skicka en signal till styrelsen, eller i alla fall den som är sportsligt ansvarig i styrelsen, att är Anton Blomqvist rätt person? Sen är ju också, ja, vem ska ta över HV71 då? Ska man ringa ner Roger Melin, eller ska man hitta Leif Strömberg, som jag vet inte, kanske passerat scenet lite. Men det finns ju inte en drös med kompetenta tränare som bara sitter i soffan och väntar på att Stillman eller Liljander ska ringa.
Nej, och jag menar, det är ju HV71. Alltså, sen har vi ju Linköping, vi har Malmö, vi har Leksand. Alltså, alla kan ju inte sparka
Malmö
tränare.
Malmö och Leksand kommer inte göra någonting. Jag tror att Mikael Håkansson sitter löst i Linköping.
Mm.
Men man måste också fundera lite på, Linköping valde att kicka Claes Östman under förra året. Och jag tror han fick ut över 20 månadslöner. Och jag vet inte om Håkansson skrev 2 eller 3 år med Linköping. Det vill, man kan ju inte dra på sig en tränarkostnad där man betalar ut 50 månadslöner till sparkade tränare. Det måste vara en orimlig ekonomisk situation.
Ja. Av alla de här klubbarna, vem är du mest orolig för?
Ja, men det är nog Linköping ändå. HV försvarar jag för att faktat att de har så många nya spelare och det tar tid att spela ihop en grupp. Linköping är för mig, och ser man trenden på Linköping, de hade ju en jättebra period. Jag tror de vann 5 eller 6 matcher. Jag såg deras bortamatch mot Leksand, jag såg bortamatchen mot Gävle. De spelade en fartfylld hockey och det såg jättefint ut. Och då tänkte jag liksom, ja, men nu har de lättat. Nu har Kovacs och Vranja och Lennström, nu har de liksom fått fart.
Mm.
Men sen har man ju förlorat 5-6 matcher på rad nu på slutet här, och det är för mig, det är så märkligt att det är såna höga berg och så djupa dalar. Det är inte bra för en klubb. Det gör att det är någonting som är väldigt fel.
Jag har ju fått höra att Linköping är en av få SHL-klubbar som faktiskt också är lediga typ 5 dagar den här veckan. Så att de har en hel del ledighet. Och då är ju frågan, bör man kanske inte se den här veckan som en vecka för att träna på det man behöver träna på? Ta tag i boxplay, powerplay, alltså, och kanske även skapa en ganska bra gruppdynamik. Men det verkar ju som att Linköping i det här fallet, de har ju värderat ledighet istället. Hur ska man tänka kring det?
Ja, det är ju en jättebra fråga. Jag var nere i Schweiz här och träffade Roger Rönnberg, och då berättade han, vi pratade om uppehåll och hur man skulle resonera och så vidare. Och då berättade han att han var huvudtränare för Frölunda, jag tror att det var 2014.
Mm.
Och då hade de ett jätteuppehåll i samband med OS. Och då satt då tränargruppen inför uppehållet och diskuterade hur löser vi uppehållet. Och då sa Rönnberg att vi ska träna varje dag. Varje dag ska vi träna. De får inte åka iväg och ut och festa. Vi ska se till att de kommer till jobbet varje dag under uppehållet. Jag tror det var på 14 dagar. Det var ett jättelångt uppehåll.
Okay.
Men sen var det väl att spelargruppen kanske sa då att nej, men vi vill vara lediga lite. Någon dag vill vi kunna liksom göra något roligt med familjerna. Och då fick de 5 eller 6 dagar ledigt. Och vad hände efter uppehållet? Då mötte de Örebro och låg under med 0-6 efter halva matchen, och hälften av spelarna var bruna och fina ansikten, för de har ju varit i Spanien och så vidare. Så att det följer ju inte väl ut och så vidare. Men ibland kan ju en grupp må bra av att vara ledig, att inte behöva se sina kollegor hela tiden i ansiktet, utan få göra något annat för att liksom komma starkt tillbaka. Så det är ju så väldigt olika hur en grupp funkar och hur individerna funkar. Har du noggranna och disciplinerade individer, då vet ju de att det här att vi är 14 dagar lediga nu, eller har 10 dagar ledigt här nu, det innebär inte att jag inte ska gå ner med fullständigt, utan jag måste ju ta hand om mig. Jag måste ha mina rutiner, jag måste träna kanske varje dag på något sätt och så. Men det handlar ju om vad är det för individer i varje grupp, och det måste man nog kika på. Man måste nog vara innanför omklädningsrummets väggar för att kunna avgöra vad är bäst för Linköping, vad är bäst för HV. Sen är det ju så att det här uppehållet, det har ju Linköping och HV planerat redan inför säsongen. De har ju sagt att de här dagarna är vi lediga, för det måste man ju göra. Jag tror att det finns spelarfackregler på det, att bland annat så ska ju spelarna i samband med jul ha x antal dagar sammanhängande ledighet. Så det är ju planerat ganska tidigt. Mm. Och Linköping visste ju inte inför säsongen att oj, nu ska vi bli bottenlag. Så det kan ju vara svårt att bara riva upp ledigheterna när många kanske har planerat en weekendresa till huvudstaden eller någonting sånt där. Så att det är många faktorer man får lägga in, Maja, där med ledigheterna.
Ja, nej men absolut. Men om vi ska ta en liten summa summarum här. Mest orolig för Linköping, och du misstänker kanske inte att det kommer att hända så jättemycket under det här uppehållet alltså?
Nej. Om det är någon klubb som jag kanske kan gissa att det händer någonting i, så är det kanske Luleå eller Brynäs.
Mm.
Leksand har inte råd att byta tränare, och jag tror att man är nöjd med Johan Hedberg. Malmö står ju fast vid Kollar oavsett vad som händer. I Luleå, där har man ju en situation att Bulan Berglund kommer sluta efter säsongen. Och det är frågan om, har han energi att driva det här laget den här säsongen? Eller i hans tankar, jag tror han kommer hamna i Bern för övrigt, i hans tankar redan i Alplandet, där han funderar på vilka spelare han ska värva och så vidare. Som jag känner Bulan, så är han energisk oavsett dag, månad eller hur det har gått för Luleå. Men jag kan tänka mig att Luleå och Brynäs funderar lite på nu. Kan vi förändra någonting som gör att vi tar fart? För att Luleå och Brynäs ska ju vara, i alla fall enligt förhandstipsen, kanske topp 3. Och man är 22 poäng efter Frölunda just nu.
Det kommer ändå vara en spännande tid, tänker jag, efter det här landslagsuppehållet. Det är ju såklart lite Tre Kronor man behöver titta på under veckan som är. Och sen så får vi se helt enkelt om träning eller vila har gjort gott för de här lagen i nedre skiktet av tabellen. Kanske det blir en 180 fram till jul. Det får vi väl helt enkelt se. Med det så säger jag tack så jättemycket, Thomas Roos.
Tack så mycket, Maja.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.